Kapitel 23. Bortom stenen. Egwen vacklade till och kastade armarna runt halsen på Dis när marken vred sig under hennes fötter. Runt omkring henne kämpade älgkrigarna med skriande packmulor som halkade i gruset på den branta, steniga backen. Marken saknade all växtlighet. Värmen som slog mot henne var samma som hon mindes från Tell Aran Riord. Luften dallrade framför hennes ögon och markens hetta svedde hennes fötter rakt genom skosulorna. Ett ögonblick stack det obehagligt i huden. Sen forsade svetten fram ur varje por i hennes kropp. Klänningen fuktades bara lätt och svetten tycktes dunsta i samma ögonblick som den bröt fram. De stretande mulorna och de långa älgkrigarna skymde nästan omgivningen för hennes blick, men hon lyckades uppfånga glimtar mellan dem. Mindre än 3 steg från henne sköt en tjock grå stenkolonn upp ur marken i sned vinkel. Den hade slipats av flygande sand så länge att det var omöjligt att säga huruvida den en gång hade sett likadan ut som portalstenen i Tyr. Runt om reste sig karga berg med hårda, släta stensidor, som om någon vansinnig jätte hade huggit ut dem med sin yxa. De stektes av en flammande sol som stod högt på den molnlösa himlen. Och likväl såg hon hur det böljade av tät grå dimma längst ner i den långa oländiga dalgång som bredde ut sig nedanför dem. Den brännande solen borde ha fått dimman att dunsta på ett ögonblick, men den låg kvar böljande, sjudande. Och ur de grå krusningarna reste sig torn. Några krönta av spetsiga tak och andra tvärt avhuggna som om de fortfarande var under byggnad. Han hade rätt, mumlade hon för sig själv. En stad bland molnen. Märt höll hårt om vallackens remtyg och stirrade vilt omkring sig med uppspärrade ögon. Vi klarade det, han skrattade högt. Vi klarade det, Egwen, och utan att... Bränne mig, vi klarade det. Han drog upp snörningen i halsen på skjortan. Ljus, vad varmt det är. Bränne mig, i sanning. Plötsligt såg hon att Rand låg på knä. Hans huvud hängde slappt och han stödde sig mot marken med ena handen. Egwen drog sitt sto efter sig i tyglarna, knuffade sig fram genom vimlet av älgkrigare och kom fram just som Lan hjälpte honom på fötter. Moraine var redan där. Aesedain betraktade Rand med sitt sedvanliga lugn, men en obetydlig spänning vid mungiporna tydde på att hon skulle vilja ge honom en örfil. Jag gjorde det, flämtade Rand medan han såg sig omkring. Utan väktarens hjälp skulle han ha fallit omkull igen. Han såg tärd och sliten ut, som en man på sin dödsbädd. Det var nätt och jämnt, sa Moraine kyligt. Mycket kyligt. Angrelen var inte stark nog för uppgiften. Du får aldrig göra så här igen. Om du tänker ta risker måste du ha starka skäl och noga tänka igenom det först. Det måste du. Jag tar inga risker, Moraine. Det är Märts avdelning. Rand tvingade upp sin högerhand. Angrelen, den lille fete mannen, hade drivit in svärdspetsen i handflatan, rakt in i den inbrända hägen. Du kanske har rätt. Jag kanske skulle ha behövt en som var lite starkare. Bara lite grann. Han skrattade anfått. Det gick, Moraine. Det är det viktigaste. Jag har sprungit ifrån dem. Det gick. Lärn nickade. Det är det som spelar någon roll, sa han. Egwen lät höra ett förargat tsk. Karar. Den ene var nära att ta livet av sig och försökte sen skämta bort det. Och den andra berömde honom. Blev de aldrig vuxna? Den utmattning som kommer av att leda kraften är inte som vanlig trötthet, sa Moraine. Jag kan inte befria dig från den helt och hållet. Inte när du har lett så mycket kraft som nu. Men jag ska göra vad jag kan. Det som blir kvar kan kanske göra dig försiktigare i framtiden. Hon var arg. Det hördes en tydlig tillfredsställelse i hennes röst. Shaidars glöd omvärvde Aesedén när hon sträckte sig upp för att ta Rands huvud mellan sina händer. En huttrande flämtning bröt fram mellan hans läppar och han darrade okontrollerat. Sen ryckte han sig ur hennes grepp och drog sig samtidigt ur Lands. Fråga först, Moraine, sa Rand med kall röst och stoppade ner Angrelen i bältespåsen. Fråga först. Jag är inte någon knähund som du kan göra vad du vill med, när du vill. Han gned handflatorna mot varandra för att gnugga bort blodet som hade sipprat fram. Egwene gav till samma förargade ljud igen. Barnslig och otacksam till på köpet. Han kunde stå på egna ben nu, även om hans blick fortfarande var trött. Och hon behövde inte se på hans hand för att veta att det lilla såret var spårlöst försvunnet. Fullständigt otacksam. Förvånande nog läxade inte Lan upp honom för hans sätt att tilltala Moraine. Hon insåg att älgkrigaren hade blivit fullständigt stilla nu när mulorna hade lugnat ner sig. De blickade vaksamt utåt. Inte mot dalen och den dimhöljda staden som måste vara Ruidin, utan mot två läger, ett på vardera sidan av dem och kanske en halv mil bort. Båda lägren bestod av dussintals låga tält, öppna i sidorna, och det ena var dubbelt så stort som de andra. Tälten var uppslagna på bergssidan och var nästan osynliga mot den, men de gråbruna älgkrigarna i båda lägren syntes desto tydligare. De hade korta spjut eller skjutklara bågar i händerna. Och de som inte redan var beslöjade var just i färd med att vira sin sjofa runt huvudet. De såg ut att balansera på främre delen av fotsulan, redo att gå till anfall. Ruidins fred, hördes en kvinnoröst ropa uppifrån den sluttning där de befann sig. Och Egwene kände hur spänningen lämnade älgkrigarna som omgav henne. De som befann sig bland tälten började dra ner slöjorna, men iakttog de fortfarande vaksamt. Hon såg nu att det fanns ett tredje, mycket mindre läger ovanför dem på bergssidan. Bara några få låga tält på en liten jämn yta. Fyra kvinnor var på väg ner därifrån. I värdig, långsam takt. De var klädda i stora mörka kjolar och löst sittande vita blusar. Och hade bruna eller grå sjalar över axlarna. Trots hettan som började få Egwene att känna sig yr. Alla fyra bar mängder av halsband och armband i guld och elfenben. Två av dem hade vitt hår, en solgult. Håret föll över deras ryggar ner till midjan och hölls tillbaka från ansiktet med hopvikta huvuddukar som var knutna runt pannan. Egwene kände igen en av de vithåriga kvinnorna. Det var Amish, den visa som hon hade mött i Tell Aaron Riord. Återigen slogs hon av kontrasten mellan Amish solbrända ansikte och det vita håret. Den visa såg helt enkelt inte så gammal ut. Den andra vithåriga kvinnan hade ett fårat mormors ansikte. Och en av de båda andra, med mörkt, gråsprängt hår, såg ut att vara nästan lika gammal. Hon var övertygad om att alla fyra var visa, sannolikt samma kvinnor som hade undertecknat brevet till Moraine. Älgkvinnorna stannade 10 steg från dem som stod samlade kring portalstenen, och den visa med det mormoderliga utseendet bredde ut sina öppna händer. Hon talade med åldrig men likväl kraftfull stämma. Må Ruidins fred vila över er. De som kommer till Shaidar kan återvända till sina boplatser i fred. Inget blod ska flyta. Med detta började älgkrigarna som hade kommit från Tyr att dela sig. De delade raskt upp packdjuren och innehållet i klövjekorgarna. Det var inte i ordnar de delade upp sig nu. Egwen såg spjutjungfrur i flera olika grupper, varav några genast började ge sig av runt bergssidan. Trots att Druidins fred var utlyst undvek de båda varandra och de två lägren. Andra gick mot någon av de båda större tältsamlingarna där man nu slutligen la ner sina vapen. Alla hade inte litat på Druidins fred. Lärn släppte taget om fästet på sitt svärd, fortfarande i skidan, fast Egwen inte hade sett honom gripa det, och Mert lät hastigt ett par knivar försvinna tillbaka in i ärmarna. Rand stod med tummarna innanför bältet, men lättnaden syntes tydligt i hans ögon. Egwen tittade efter Arianda. Hon ville fråga älgkvinnan ett par saker innan hon pratade med Amis. Och här i sitt eget land skulle Arianda säkert vara mer meddelsam angående de visa. Hon fick syn på spjutjungfrun som just börjat gå i rask takt mot ett av de båda lägren med en stor klirrande jutesäck och två hoprullade bonader över ena axeln. Du stannar, Arianda, sa den visa med grå slingor i håret högt. Arianda stannade tvärt. Hon tittade inte på någon. Egwen började gå mot henne, men Moraine mumlade tyst. Bäst att inte blanda sig i det här. Jag betvivlar att hon vill ha någon medömkan, eller att hon skulle se någonting annat även om du erbjuder det. Egwen nickade motvilligt. Arianda såg onekligen ut som om hon ville bli lämnad i fred. Vad ville de visa henne? Hade hon brutit mot någon regel, någon lag? Själv skulle hon inte haft någonting emot lite mer sällskap. Hon kände sig väldigt utlämnad när det inte längre fanns några ejl runt henne, iakttagen av alla de som stod bland tälten. Ejlkrigarna som hade varit i klippan hade varit hövliga, även om de inte var direkt vänliga. Men de som befann sig i lägren såg vare sig hövliga eller vänliga ut. Hon kände sig frestad att gripa efter Shaidar. Det enda som hindrade henne var Moraine. Lugn och sval, trots att svetten fuktade hennes ansikte. Och Lan, lika orubblig som klipporna runt om. De skulle ha vetat om det förelåg någon fara. Så länge de lugnt fann sig i situationen skulle hon också göra det. Men hon önskade verkligen att alla dessa ejlkrigare kunde sluta stirra på dem. Ruark klev upp för slänten med ett leende på läpparna. Jag har kommit tillbaka, Amis, men en annan väg än du väntade dig, vågar jag tro. Jag visste att du skulle vara här idag, mitt hjärtas skugga. Hon sträckte sig upp och strök hans kind så att den bruna sjalen föll ner på hennes armar. Min systerhustru sänder sitt hjärtas hälsning. Så detta var vad du menade med drömmandets gåva, sa Egwen tyst till Moraine. Förutom Aesidén var endast Lärn inom hörhåll. Det var därför du gick med på att låta Rand försöka föra oss hit med portalstenen. De visste att det skulle hända och berättade det i brevet. Nej, det går inte ihop. Om de hade nämnt portalstenen skulle du inte ha försökt få honom att låta bli. Men de visste att vi skulle vara här. Moraine nickade utan att ta blicken från de visa. De skrev att de skulle möta oss här på Shander idag. Jag ansåg att det var osannolikt tills Rand började tala om stenarna. När det visade sig att han var säker på att det fanns en portalsten här trots mina försök att avråda honom. Låt oss säga att det plötsligt verkade mycket sannolikt att vi skulle komma till Shander idag. Egwen tog ett djupt andetag av den heta luften. Så detta var en av de saker som en drömmare kunde göra. Hon ville börja lära sig med en gång. Hon ville gå efter Ruark och presentera sig för Amis. Presentera sig igen. Men Ruark och Amis blickade in i varandras ögon på ett sätt som gjorde klart att ingen utomstående var välkommen. Två män hade kommit ut från de båda lägren, en från varje. Den ene var lång och bredaxlad, med hår som eld och ännu inte medelålders, medan den andra var äldre och mörkare, lika lång men slankare. De stannade några steg från Ruark och de visa, en på varje sida. Den äldre mannen, med hy som garvat skinn, bar inga vapen utom sin långa tunga bälteskniv. Men den andra hade spjut och lädersköld. Han stod med högburet huvud och gav Ruark en hård blick, fylld av glödande stolthet. Ruark ignorerade honom och vände sig istället till den äldre mannen. Jag ser dig, Hein. Har någon av septhövdingarna bestämt sig för att jag redan är död? Vem vill försöka ta min plats? Jag ser dig, Ruark. Ingen ur Tardas klan har trätt in i Rudin eller ämnar försöka göra det. Amis sa att hon skulle möta dig här idag och dessa andra visa reste med henne. Jag tog med mig dessa män ur Jindos sept för att se till att de kom hellbrägda hit. Ruark nickade allvarsamt. Egwene hade en känsla av att någonting viktigt just hade sagts eller antytts. De visa såg inte på mannen med det eldröda håret och det gjorde inte heller Ruark eller Hein. Men att döma av den rodnad som steg på mannens kinder kunde de lika gärna ha stirrat på honom. Hon sneglade på Moraine och fick en nästan omärklig huvudskakning som svar. Aes Sedain förstod inte heller. Lan böjde sig ner mellan dem och sa med låg röst. De visa kan gå trygga vart som helst, till vilken boplats som helst, oavsett vilken klan de tillhör. Jag tror inte att de visa berörs ens av blodsfejd. Denne Heirm har kommit för att skydda Ruark mot det andra lägret, vems det nu är. Men det skulle inte ha varit hedersamt att säga det. Moraine lyfte en aning på ena ögonbrynet. Jag vet inte mycket om dem, men jag stred ofta mot dem innan jag träffade dig. Du har aldrig frågat mig någonting om dem. Det ska jag råda bot på, sa Aes Sedain torrt. När Egwene vände sig mot de visa och de tre männen kände hon sig plötsligt yr. Lan tryckte en öppnad vattenflaska i hennes händer och hon drack tacksamt. Vattnet var ljummet och luktade läder, men i denna hetta smakade det som om det kom direkt från källan. Hon räckte den halvfulla flaskan till Moraine som drack sparsamt och lämnade tillbaka den. Egwene hällde med slutna ögon i sig det som fanns kvar. Men plötsligt rann det vatten över hennes huvud och hon slog hastigt upp ögonen igen. Lan var i färd med att tömma en annan vattenflaska över henne och ur Moraines hår droppade det redan. Man kan dö av den här hettan om man inte är van, förklarade väktaren medan han fuktade två enkla vita huvuddukar i linne som han hade tagit fram ur rocken. Han visade Moraine och Egwene hur de skulle knyta dem runt pannan. Rand och Matt gjorde likadant. Lan lämnade sitt eget huvud oskyddat. Det var som om ingenting förmådde besvära honom. Tystnaden mellan Ruark och de båda andra ailmännen hade blivit lång, men till sist vände sig klanhövdingen mot mannen med det eldröda håret. Saknar då Shaido, klanhövding Coladin? Suladrick är död, svarade mannen. Muradin har stigit ner i Ruidin. Om han misslyckas stiger jag ner. Du har inte frågat, Coladin, sa den äldsta av dem visa med sin hesa men likväl starka röst. Om Muradin misslyckas kan du fråga. Vi är fyra här, många nog för att säga ja eller nej. Det är min rätt, Bear, sa Coladin med arg röst. Han såg ut att inte vara van vid att bli motsagd. Det är din rätt att fråga, svarade kvinnan med den tunna rösten. Det är vår rätt att svara. Jag tror inte att du kommer att få träda in, oavsett vad som händer med Muradin. Du har sprickor inom dig, Kulardin. Hon rättade till sin grå sjal, lade den till rätta över axlarna på ett sätt som visade att hon hade sagt mer än hon ansåg vara nödvändigt. Den rödhårige mannen blev röd i ansiktet. Min förstebroder kommer att återvända med klanhövdingens märke. Och vi ska leda Shaido till stor ära. Vi tänker... Han knep ihop läpparna, nästan skälvande. Egwene tänkte hålla ett öga på honom om han stannade i hennes närhet. Han påminde henne om Kongars och Koplins där hemma. En skrytsam bråkmakare. Hon hade sannligen aldrig sett någon Eil visa så mycket ohöljda känslor förut. Amis tycktes redan ha avfärdat honom ur sina tankar. Någon kom med dig, Ruark, sa hon. Egwene väntade sig att kvinnan skulle tilltala henne nu. Men Amis vände istället blicken mot Rand. Moraine var uppenbarligen inte förvånad. Egwene undrade vad det hade stått i brevet från de fyra kvinnorna som Aes Sedain inte hade berättat. Rand såg först häpen ut och tvekade ett ögonblick, men sen klev han upp för slänten och ställde sig bredvid Ruark, öga mot öga med de fyra kvinnorna. Svetten klistrade den vita skjortan mot hans överkropp och bildade mörkare fläckar på byxorna. Och med den hopvridna vita handduken knuten runt pannan såg han verkligen inte lika ståtlig ut som han hade gjort i klippan. Han gjorde en besynlig bugning med vänster fot fram och vänster hand på knät medan han sträckte ut högerhanden med handflatan uppåt. Med blodets rätt, sa han, ber jag om er tillåtelse att träda in i Ruidin. Till våra förfäders ära och till minnet av det som en gång var. Amis blinkade, uppenbart förvånad, och Bear muttrade. En ålderdomlig form, men frågan har blivit ställd. Jag svarar ja. Jag svarar också ja, Bear, sa Amis. Kina? Denne man är ingen Eil, avbröt Kulardin ilsket. Egwene hade en känsla av att han nästan alltid var arg. Det betyder döden för honom att vistas på denna mark. Varför har Ruark tagit med honom hit? Varför? Önskar du bli en av de visa, Kulardin? Frågade Bear med en min som blev allt bistrare. Sätt på dig en klänning och kom till mig så ska vi se om det går att lära upp dig. Till dess ska du vara tyst när de visa talar. Min mor var en Eil, sa Rand med spänd röst. Egwene stirrade på honom. Kari Althor hade dött när Egwene knappt hade kommit ur vaggan. Men om Tams hustru hade varit en Eil-kvinna skulle Egwene tveklöst ha fått höra talas om det. Hon sneglade på Moraine. Aes Sedain iakttog vad som hände med sval, outgrundlig min. Rand liknade visserligen Eilmännen med sin längd, sina gråblå ögon och sitt rödaktiga hår, men det här var löjligt. Inte din mor, sa Amis sakta. Din far? Egwene skakade på huvudet. Detta började likna rena vansinnet. Rand öppnade munnen, men Amis lät honom inte tala. Kina, vad är ditt svar? Ja, sa kvinnan med det gråstrimmiga håret. Melaine? Den sista av de fyra. En vacker kvinna med gyllenrött hår, inte mer än 10 eller 15 år äldre än Egwene, tvekade. Det måste ske, sa hon till slut motvilligt. Jag svarar ja. Du har fått ditt svar, sa Amis till Rand. Du kan träda in i Ruidin och... Hon avbröt sig när Mert kom klättrande upp för slämten och klumpigt härmade Rands bugning. Jag ber också om att få gå in i Ruidin, sa han med skakig röst. De fyra visa stirrade på honom och Rand vände sig förvånat. Egwen trodde att ingen kunde bli mer bestört än hon, men Coladin visade att hon hade fel. Med en morgning lyfte han ett av sina spjut och högg mot Mats bröst. Saidas glöd tändes kring Amys och Melaine och flöden av luft lyfte upp den eldhårige mannen, vräkte honom ett dussin steg bakåt. Egwen stirrade storökt på dem. De kunde leda kraften, åtminstone två av dem. Plötsligt såg hon Amys ungdomliga anletsdrag under det vita håret för vad de var. Någonting som var mycket likt Aishedenas ålderslöshet. Moraine stod fullständigt stilla, men Egwen kunde nästan höra surret av hennes tankar. Det var tydligt att Aishedén hade blivit lika förvånad som hon själv. Coladin kravlade sig upp i hukande ställning. Ni godtar denne utlänning som en av oss, sa han strävt och pekade på Rand med spjutet som han hade försökt använda mot Mert. Om ni säger det så må det vara sant. Han är fortfarande en mjuk våtlänning och Ruidin kommer att bli hans död. Han vände spjutet mot Mert som var i färd med att försöka stoppa tillbaka en kniv i armen utan att någon såg det. Men han, det betyder döden för honom att vara här, och det är ett helgerån att han ens ber om att få träda in i Ruidin. Ingen som inte har blodets rätt får gå dit, ingen. Gå tillbaka till dina tält, Coladin, sa Melaine med kall röst. Och du, Hain, och även du, Ruark, detta är de visas angelägenhet och angår inga män utom de som har frågat. Gå. Ruark och Hain nickade och gick bort mot en mindre av de båda tältsamlingarna medan de talade sinsemellan. Coladin blängde på Rand och Mert och sedan på de visa innan han snodde runt och stegade iväg till det större lägret. De visa tittade på varandra. Bekymrat anade Egwen, fast de var nästan lika bra som Aishedair på att dölja sina känslor. Det är inte tillåtet, sa Amys slutligen. Unge man, du vet inte vad du har gjort. Res tillbaka med de andra. Hennes blick gled över Egwen, Moraine och Lern som nu stod ensamma med hästarna vid den nötta portalstenen. Egwen kunde inte upptäcka något igenkännande i denna blick. Det kan jag inte, Mert lät desperat. Jag har kommit så här långt. Men det spelar ingen roll, eller hur? Jag måste till Ruidin. Det är inte tillåtet, sa Melaine skarpt och skakade på huvudet så att det långa gyllenröda håret svängde. Inget ejlblod flyter i dina ådror. Hela tiden hade Rand betraktat Mert. Han kommer med mig, sa han plötsligt. Ni har gett mig tillstånd och han kan följa med mig antingen ni säger att han får det eller ej. Han mötte de visas blickar, inte trotsigt, bara målmedvetet och bestämt. Egwen visste hur den han var när han satte den sidan till. Han skulle aldrig ge med sig vad de än sa. Det är inte tillåtet, sa Melaine bestämt, vänd till sina systrar. Hon drog upp sjalen över huvudet. Lagen är klar och tydlig. Ingen kvinna får gå till Ruidin mer än två gånger, ingen man mer än en gång och ingen alls som inte har Ails blod. Sina skakade på huvudet. Det är mycket som förändras, Melaine, de gamla sederna. Om han är den rätte, sa Bear, så är förändringarnas tid över oss. Aishedair står på känder och Arn Alain med sin färgskiftande mantel är här. Kan vi hålla kvar vid de gamla sederna? När vi vet hur mycket som kommer att förändras. Vi kan inte hålla oss kvar, sa Amys. Allting balanserar på förändringens rand. Melaine. Den rödblonda kvinnan tittade på bergen runt omkring och på den dimhöljda staden nedanför. Sen suckade hon och nickade. Det är avgjort, sa Amys, vän till Rand och Mert. Du, började hon, men avbröt sig. Vilka är de namn ni kallar er vid? Rand Althor. Matt. Matt Cawthon. Amy snickade. Du, Rand Althor, måste gå in i Ruidins hjärta, in i dess själva mitt. Om du vill följa med honom, Matt Cawthon, så står det dig fritt. Men du ska veta att de flesta av de män som träder in i Ruidins hjärta inte kommer tillbaka. Och att några av dem som kommer tillbaka har förlorat förståndet på vägen. Till minne av våra irrfärder efter världsfallet får ni inte ta med er vare sig mat eller vatten. Ni måste gå utan vapen till Ruidin. Beväpnade endast med era egna händer och era egna hjärtan för att hedra Jen. Om ni har vapen, lägg dem då på marken framför oss. De kommer att vänta på er här när ni kommer tillbaka. Om ni kommer tillbaka. Rand drog sin kniv ur slidan och la den vid Amys fötter. Och efter en kort tvekan la han också dit den lille runde mannen i grön sten. Det är allt jag kan erbjuda, sa han. Matt började med slidkniven och fortsatte sedan plocka fram knivar ur ärmarna och innanför rocken, till och med en bakom nacken. Till slut hade han åstadkommit en hög som tycktes imponera till och med på ale-kvinnorna. Han gjorde min av att sluta, men efter en blick på kvinnorna drog han fram ytterligare två ur var deras stövelskaftet. Jag glömde dem, sa han med ett flin och ryckte på axlarna. Men de visas orubbliga blickar fick strax flinet att blekna. De är satta som pant till Ruidin, sa Amys formellt och såg över männens huvuden. De andra tre svarade i kör. Ruidin tillhör de döda. De må icke tala till de levande förrän de vänder åter, mässade hon. Och ånyo svarade de andra. De döda talar icke med de levande. Vi ser dem ej förrän de återstår i de levandes krets. Amy drog upp sjalen framför ögonen och en efter en gjorde de andra likadant. Med dolda ansikten talade de nu i kör. Försvinn från de levandes land och hemsök oss ej med minnen av det som är förlorat. Tala ej om vad de döda ser. Därefter stod de tysta och väntade med sjalarna uppdragna kring ansiktet. Rand och Matt såg på varandra. Egwene ville gå upp till dem, tala med dem. De hade den stela, alltför stadiga minen hos män som inte ville visa att de var oroliga eller rädda. Men det kanske skulle förstöra ceremonin. Till sist skrattade Matt strävt. Nåväl, jag förmodar att de döda i varje fall kan prata med varandra. Jag undrar om detta räknas som... Äsch, det spelar ingen roll. Tror du att vi får rida? Jag tror inte det, sa Rand. Jag tror att vi måste gå. Åh, brände mina verkande fötter. Då kan vi lika gärna sätta igång. Det kommer att ta halva eftermiddagen att komma dit, om vi har tur. Rand log lugnande mot Egwene när de började gå ner för slänten, som för att övertyga henne om att han utsatte sig för vare sig fara eller bekymmer. Matt flinade på samma sätt som när han var i färd med någonting alldeles osedvanligt dåraktigt, som till exempel att försöka dansa uppe på ett tak. Du tänker väl inte göra något galet, sa Matt. Jag tänkte komma levande tillbaka. Det tänkte jag med, svarade Rand. Det tänkte jag med. De kom utom hörhåll och försvann ner för bergssidan. När de var så små att det knappt längre gick att se att det var två människor, sänkte de visa sina sjalar. Egwene rättade till klänningen och önskade att hon inte hade varit så svettig. Hon ledde Dis den korta vägen upp för slänten fram till de fyra kvinnorna. Amish, jag är Egwene Alvear. Du sa att jag skulle... Amish tystade henne med en gest och såg på Lan som kom bakom Orain och Aldeib med Mandarb, Pricken och Jedin. Detta är kvinnoangelägenheter, Anne Alain. Du måste gå undan. Gå till tälten. Ruark ger dig vatten och skugga. Blaine väntade på en kort nick från Moraine innan han bugade sig och försvann bort åt samma håll som Ruark. Den färgskiftande manteln som hängde över hans axlar fick det ibland att se ut som om ett huvud och två lösa armar svävade över marken framför de tre hästarna. Varför kallar ni honom så? Frågade Moraine när han var utom hörhåll. Den ensamme. Känner ni honom? Vi känner till honom, Aesir det. Aemys uttalade titeln som ett tilltal mellan jämlikar. Den sista av Malkyri. Mannen som inte ger upp sitt krig mot skuggan, trots att hans rike sedan länge har förintats av den. Han äger stor heder. Drömmen visade mig att Anne Alain nästan säkert skulle komma med om du kom. Men den visade inte att han lyder dig. Han är min väktare, sa Moraine enkelt. Trots Aesir Dens obesvärade ton hade Egwene en känsla av att hon var bekymrad. Och Egwene visste varför. Nästan säkert att Lan skulle komma med Moraine. Lan följde alltid Moraine. Han skulle följa henne ner i domesvalget utan att blinka. Nästan lika intressant tyckte Egwene att detta om du kom var. Hade de visa vetat att de skulle komma eller ej? Drömmarna var kanske inte så lätta att tolka som hon hade hoppats. Hon skulle just fråga, men då tog Bär till orda. Avienda, kom hit. Avienda hade suttit på huk en bit bort med dyster min, armarna om benen och blicken riktad ner i marken. Nu reste hon sig långsamt upp. Om Egwene inte hade vetat bättre skulle hon ha trott att kvinnan var rädd. Med släpande steg gick Avienda upp till de visa och la ner säcken och de rullade bonaderna vid sina fötter. Det är dags, sa Bear, inte ovänligt. Likväl var blicken i hennes ljusblå ögon orubblig. Du har löpt med spjuten så länge du har kunnat. Längre än du borde. Avienda lyfte trots sitt huvudet. Jag är en spjutjungfru. Jag vill inte bli en av de visa. Jag vägrar. De visas miner stelnade. Egwene kom att tänka på kvinnorådet hemma i Imonswall när de konfronterade en kvinna som var på väg att göra någonting dumt. Du har redan fått en vänligare behandling än man fick på min tid, sa Aemys med stenlik stämma. Jag vägrade också när jag blev kallad. Mina spjutsystrar bröt av mina spjut framför mina ögon. De förde mig till Bear och Codolin, bunden till händer och fötter och klädd endast i min hud. Och med en söt liten docka instucken under armen, sa Bear torrt. Som en påminnelse om hur barnslig du var. Jag vill minnas att du rymde 9 gånger första månaden.